Vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att det ska få slå rot i våra hjärtan och blomstra. Amen. Först vill jag säga, visst ser julkrubban fruktansvärt annorlunda ut jämfört med hur den brukar se ut. Det finns en figur som Ingvar Harrison inte har snidat i den här. Jag undrar om han själv känner igen den. Det finns en prickig gris här. Och den är en påminnelse det här året om att vi har en internationell insamling. Den insamlingen pågår nu och har pågått sedan första advent fram till sista januari. Och var gärna med och ge en gåva till det arbetet. Du kan swisha in på det vanliga numret som vi har till kollekten. Och då skriver du mission på det, så kommer det rätt. Jag vill också säga att vi har upptäckt hur vår e-kassa, vår kollektomat, inte fungerar. Det är ett kopplingsfel mellan dosan och iPaden och jag får inte det att fungera. Så hade du tänkt att ge på det sättet och inte med Swish, så gör gärna som så att du ger hemifrån. Det går ju det också. Nog om det. På vägen in i Kafarnaum i norra Israel vid Galileiska sjön så kommer Jesus och hans lärjungar. Jesus verkar inte gå riktigt med dem den här gången, utan det verkar finnas någon typ av distans. Och det har startat en, för att säga det milt, en rejäl diskussion. Evangelisten Markus i det nionde kapitlet kallade det till och med för att de tvistade med varandra. Jag tror inte de dansade, utan jag tror att de grälade mer eller mindre. Och frågan var ganska enkel och samtidigt så störande. Vem är störst i Guds rike? Uppkomsten av den frågan är skillnaden mellan vad Jesus menar med att han kommer med Guds rike och folks tankar om vad det betyder. När längtan är stor efter en revolution i landet tolkar hans lärjungar det Jesus säger som att han menar han ska med våld gripa makten i Israel och bli kung i Jerusalem. Då blir frågan om vem som är störst i Guds rike väldigt viktig. Och det är klart att de som har varit med honom hela tiden börjar fundera på vem ska ha vilken post. Det verkar som att alla riken och samhällen har olika befattningar och tyvärr olika dignitet på människor. Jag kanske använder fel ord, men klasser, eller det finns säkert andra ord. Alltså att det finns de styrande, de som har makten, och så någon slags majoritet som inte har makten men har det bra, och så de som varken har makt eller har det bra. Men hur ser det ut i Guds rike? Om det är det som en kyrka pratar om, hur ser det ut i Guds rike då? För risken är ju att vi tar med oss idealen ifrån vår värld, och det som är starkast, det påverkar oss mest. För att förklara vad han egentligen menar och hur galen frågan från lärjungarna är, så tar Jesus och ställer ett barn framför dem. Barnet har ingen status i det antika Israel eller i den antika världen. Nej, de har inga mänskliga rättigheter och det finns ingen barnkonvention. Det finns inget skydd. Och egentligen ingen riktig värdighet åt dem. Det hänger väl i så fall ihop med värdigheten, vem de har som mamma och pappa. Det ger väl en viss skillnad då. Vem är störst? Jag tycker inte det är en konstig fråga. Om man tolkar som lärjungarna tolkade det hela. Jesus börjar tala om att han ska lämna världen. Ja, vem ska ta vid? Men frågan om vem som är störst, bakom den tror jag det finns en kamp. Varje gång vi ställer den, om vi ställer den i kompisgänget, om vi ställer den i vår gemenskap i kyrkan, om vi ställer den på arbetet, så finns det en strävan, en kamp att på något sätt uppnå storhet och bli större. Ja, om jag vill bli det, då behöver jag jämföra mig. Jag behöver jämföra mig med andra människor. Och se till att jag hela tiden har högre ambitioner, är mer. Och jag litar på min storhet. Inte undra på att den där parallella texten till det Kristina läste i Markus 9 talar om att lärjungarna tvistade om frågan. De drabbades av samma strävan och kamp som det där ämnet lockar fram hos oss. Men så ställer sig Jesus där. Han ställer fram ett barn. Han ställer det framför dem som aspirerar på ministerposterna i Guds rike. Och så säger han: ni behöver omvända er. Vända om. Helt byta tankesätt. Ja, nästan fysiskt byta riktning. Hur någonting nu kan vara nästan fysiskt kommer jag på. Jag vet inte. Ni som är kloka får förklara det för mig. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Jag kan backa in för själva de orden, för de är så mycket att ta in. Och lärjungarna som hade diskuterat så på vägen, vem som skulle ha de högre posterna, nu behöver de omvända sig. Men vad var det som gjorde barnet till en förebild den där gången? För det hade ju inte den där statusen. Det hade ingenting att komma med. Det hade ingen utbildning att komma med. Det var ett värnlöst barn i verkliga livet. Där var inte världen anpassad. Där fanns inget ekumenia som värnade om barnens plats i församlingen. Där var allting på de vuxnas våglängd och alla fick anpassa sig till samma sak. Barnet visar att lärjungarna behöver tänka till ordentligt. De behöver ödmjuka sig. För i Guds rike är det inte mina betyg, inte min perfekthet, inte mitt efternamn som gör mig eller vår församling stor. För inför Gud är vi alla lika. I världen, i samhället kanske vi skulle säga, är så ofta storhet kopplad till makt, synlighet och inflytande. Men det verkar som när vi talar om Guds rike så är storhet istället kopplat till ödmjukhet, tillit till Gud och villighet att stå utan egen ära. Det är som att människan i vår värld har blivit ett marknadsföringsprojekt. Det ska promotas. Jag pratade med en bekant om det där med anställningsintervju. Jag har inte gjort så många. Bengt har varit med en gång. Det var den senaste. Men när jag hör på släktingar, yngre släktingar, så hör jag hur de behöver liksom pumpa upp en bild av sig själva. Och det jag hör där och det jag minns ifrån när jag anställde folk på campingen hemma i Mellerud var att ibland kan man vara lite för duktig för att pumpa upp bilden av sig själv. Så att det finns en differens mellan vem jag är och vad jag projicerar. Att visa sig stor. Ja, det går ju igen. Vem av oss som har de bästa bilderna inför jul och efter jul på nätet, eller hur? Ja, du kanske inte tänker så. Jag tänker så. Det avslöjar jag mig. Eller i mötet med nya människor. Men det finns ju den där risken med att våra bilder och vårt sätt att föra fram oss själva bär mindre och mindre gemensamt med den jag egentligen är. Då kan det göra ont på riktigt när verkligheten kommer in på. Och det värsta är, tror jag, att eftersom vi är människor, eller hur? Så finns ju risken och den konstanta utmaningen att allt det där kommer in i kyrkan. För det är ju vi som är här, eller hur? Vi som är precis som vanliga människor. Som egentligen står med samma brottningskamper som alla andra. Och inte mer med det. Vi jämför oss. Oj vad vi jämför oss. Det finns alltid någon som är bättre än mig själv. Och inser jag inte det, så finns ju ändå jämförelsen att jag är bättre än alla andra. Kolla vad dålig den är. Det blir en bundenhet så stor. Och så gripande. Vi blir fast. Jag tänker att människor kommer till den här kyrkan med ärliga frågor om, räcker jag till? Är jag tillräckligt andlig? Har jag gjort tillräckligt? Och då behöver alla få höra, även vi som har varit här jättelänge, att ingen kommer in i himmelriket på egna meriter. Alla behöver omvända sig och lita på att det Gud har gjort, det bär, det håller. Hans försoning är tillräcklig. Den är mer andlig än jag kan vara. Gud är mer mänsklig än jag kan vara. Hans försoning har åstadkommit mer än vad jag någonsin kan göra. Den är nog. Och så kommer det där i texten som är så speciellt och så otroligt viktigt. Lyssna här. Jesus identifierar sig med barnet. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Vi som enskilda, vi som församling behöver vara öppna, intresserade och stå inte bara för barnen utan för alla som är små och svaga och på deras sida. Då går vi i Guds tjänst. Guds rike tillhör de små. Inte bara barnen, utan alla små. Barn, vuxna, jättevuxna. Det här är viktigt. Därför att missar vi det här, då tror jag på riktigt att vi missar vem Gud säger att han är. Vi söker vår storhet medan Gud har klivit ner i Jesus och blivit liten. Vi går åt varsitt håll. Inget av det jag har sagt, jag går in för avslutning, är lätt. Och ska jag vara riktigt ärlig så behöver vi varandra. Vi behöver be för varandra, vi behöver stötta varandra. Vi behöver se den som verkar osynlig. Vi behöver lyssna till den som inte tar någon plats. Vi behöver visa tålamod där det inte ger någonting tillbaka. Jag är inte där. Jag önskar att jag vore där, men jag är inte där. Så det här är en predikan till mitt hjärta och kanske till ditt med. Jag längtar efter den befrielsen. Att få ha det jag har pratat om, men jag känner inte att jag har det helt. Därför vill jag nu, Irene, hon ska spela för oss. Men innan hon gör det så tänker jag att vi tar en minut då vi låter det vara tyst här inne. Och så får vi själva fundera, reflektera och be. Och så avbryter Irene den minuten när det är färdigt.